Nu följer nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Hej, 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 god dag och trevlig måndag på er alla lyssnare och tittare. Och kära Ingrid, vad kul att se dig igen.
Ja, det är så sällan så att det är väldigt trevligt när vi får tillfälle att råka så här på Skype.
Umgås mer med dig än med min man. Men ja, du, idag är det dags för nyhetshelgen nummer 47. På bilden idag har vi ju vår favorit, eller åtminstone min favorit, Alex Jones, som i helgen har rockat loss rejält vad det gäller coronaviruset, kan man säga.
Och det heter ju coronakonspiration, men ni kan läsa in ett litet frågetecken där, för antingen är det konspirationer eller så är han väldigt nära sanningen.
Ja, vi tar ingenting för gott, utan vi ska såklart väga för och emot olika teorier. Det är väl inte någon jättegrej att konstatera att det finns inte någon egentligen som riktigt vet. Ja, det kanske finns några stycken, 5 personer någonting, jag vet inte. Men vi ska prata om corona såklart. Och i natt så ägnade jag mig åt att titta på Oscarsgalan.
Som den filmnörd du är. Jag skulle aldrig få för mig att sitta upp en hel natt och titta på något så urbota tråkigt som en massa PK och Hollywood-kändisar som ska apa sig.
Precis. Skapa sig, som ni vill säga, i Helsingborg. Ja, men det var ändå... Jag inhämtade en del intressant ur detta. Jag skrev ju förra året om varför publiken sviker Hollywood och inte pallar med den här PKismen. Och det visar sig inte minst i tittarsiffror vad det gäller de här galorna. Men jag har lite nya spaningar från nattens gala. Så det ska vi prata om. Och vi ska också prata om hoten mot opinionsbildarna, och då menar vi ju framförallt opinionsbildare på högerkanten, så kallat. Därför att jag tror att även om det finns enstaka stollar på vår sida av det politiska spektrat, så är det betydligt mer ovanligt att högerinriktade personer ägnar sig åt hot och våld mot meningsmotståndare.
Ja, jag kan inte påminna mig ett enda fall. Det existerar säkert, men jag menar, det vi ser dagligen, det är ju att de som hela tiden gapar om hot och hat och påstår sig själva vara utsatta för det, det är de som utsätter oss för hot och hat. Jag tycker att man får hata, det är ju faktiskt inte kriminellt att hata, men man kan ju piska upp hat mot människor som kan bli väldigt otäckt. Och det är det ju flera stycken som har berättat om i de senaste dagarna.
Ja. Så det ska vi ta upp. Ja, nej, men du, vi hoppar väl rakt in i actionrullen, höll jag på att säga.
Take it away.
Maria sömnig efter lång Oscarsnatt, har jag skrivit i rubriken. Och ja, jag är lite mosig. Det blev inte så mycket sömn. Galan pågick ju till klockan var närmare 6 i morse. Så att, men jag tyckte att det var värt det. Det var lite intressanta saker som hände. Bland annat så... Det har ju blivit så på de här prisgalorna nu att kändisarna använder dem som plattform för att torgföra sina politiska åsikter, som i 99 fall av 100 är väldigt långt till vänster. Åtminstone med amerikanska mått mätt. Men jag gjorde den spaningen att under nattens gala så var det inte så många av pristagarna som höll politiska tal faktiskt. Det var betydligt färre än under Golden Globe-galan. En som valde att göra det var Brad Pitt, som inledde sitt tal med att säga att jag har fått tillsagt att jag får bara prata i 45 sekunder, och det är ju 45 sekunder mer än vad John Bolton fick. Och John Bolton, ja precis, skulle ju då vittna, tyckte de här knäppskallarna som ställde Trump inför riksrätt. Men det fick han inte, och det var tydligen, och så sa han också att ja, för han vann ju då för bästa manliga biroll i Once Upon a Time in Hollywood, regisserad av Quentin Tarantino, och han sa att Quentin kommer säkert att göra en film om det här vad det lider, och då kommer rätt person, då kommer de vuxna i rummet och vinna, eller någonting i den stilen.
Brad, jag kan tala om för dig att det kommer säkert att göras filmer om Donald Trumps presidentskap, men inte på det sätt som du hoppas på.
Nej, och då tänkte jag, i och med att det här var det första priset som delades ut, så tänkte jag, ska det bli så drygt nu att alla ska gå upp och säga sådana saker? Men jag tror att de hade fått tillsagt att ge fan i det, helt sagt alltså. Mm. Och tillsagt på skarpen, för Brad Pitt var den enda som liksom gick så. De andra var ju, sa kanske lite politiska och PK-saker och sådär, men påfallande många pratade liksom faktiskt om film och konst, och alltså det här med liksom vad det innebär att hålla på med saker som man bör prata om på en filmgala.
Ja, som kanske faktiskt intresserar publiken, till skillnad från vad de har för politiska åsikter.
Exakt, exakt. Men en annan spaning som jag gjorde var ju alla presentatörerna, det är ju så sedan ett par år tillbaka, eller som ett par galor tillbaka, att man har ingen värd längre. Nej. Därför att det går inte, för att vem det än väljer så grävs det fram en massa skit på den människan, och så får den hoppa av, typ. Så nu har det blivit så istället att de tar in par med kändisar som får presentera pris för pris. Och de här paren, de var mer sådär PK, och de pratade mycket om, det första paret ut var Steve Martin och Chris Rock, komikerna. Mm. Och de pratade om att det här, det är någonting, vad heter han, Steve Martin sa det liksom, ja, det är någonting som saknas här. Och så säger Chris Rock, ja, vaginor. Och detta var liksom, jo, det satte tonen, därför att kvällens stora grej var uppenbarligen det här att det saknas kvinnor. Det är för få kvinnor, du vet inte.
Ja, men
det
är alltid pratar för få väl kvinnor. Inte om vaginor, sluta. Ska män börja bete sig som sådana vagina, börja köra vaginalt hat, de också?
Det var liksom, det var väldigt mycket det, och tydligen så störde det enormt mycket att det då av de fem nominerade i kategorin bästa regi var fem män. Mm. Och det är för övrigt bara en kvinna som har vunnit Oscar för bästa regi, och det var Catherine Bigelow för Hurt Locker 2010. Men alltså där förstår inte jag riktigt att man inte bara kan göra en liten matematisk beräkning. För det är ju de facto så att det är mycket färre kvinnliga regissörer än manliga.
Ja, och, men du vet vad det beror på, det kan du fråga svenska kulturministrar och svensk filmindustrichefer genom liksom decennier tillbaka. Det är ju därför att kvinnorna aldrig får chansen. Det är ingen som vill satsa på kvinnors filmer, och det är därför vi har börjat i Sverige att göra så nu, att nu får ju kvinnor företräde. Så nu spelar det ingen roll om du har en bra idé, ett bra manus, om du är en erkänt duktig regissör. Bara du är kvinna ska du ha ett skitmanus, och då får du pengar till att göra din film. Och därför går svensk film sämre än någonsin.
Mm. Ja, alltså jag tror inte på det, utan jag tror att det här har med intresse att göra, och det här som Jordan Peterson och andra kallar för jämställdhetsparadoxen, va? När kvinnor får välja fritt så väljer de ofta mer typiska kvinnoyrken, och just regiyrket verkar intressera färre kvinnor än att bli skådis till exempel. Eller skriva musik eller manus, eller alltså det är ju andra kategorier där kvinnor är, som kostym till exempel, är väldigt kvinnodominerad kategori, eller scenografi.
Men det är inte lika prestigefullt, förstår du, så att det är fruktansvärt, och det är bara sexism som gör att inte kvinnor får Oscar i regiklassen.
Bland det mest patetiska var ju faktiskt när Brie Larson, Gal Gadot och Sigourney Weaver kom upp på scen och skulle presentera pris då för bästa musik. Bästa originalmusik. Och ja, jag tvingade ju dig att säga det i klippet innan och du utbrast, är det där vi är? Kvinnor kan!
Ja, det kändes som att få flyttas 25 år tillbaka i tiden. Titta, vi har varit superhero och alla kvinnor är superhjältar och nu för första gången är det kvinnlig dirigent! Och så lägger de huvudena på snö och ser ut som små nippertippor. Uff!
Ja precis, de nästan kissade på sig för att det var en kvinnlig dirigent som skulle hålla då i uppspelningen av de här nominerade musikstyckena. Och för övrigt kan man konstatera att den här kategorin vanns av isländska Hildur Gudnadottir för filmen Joker. Men, men det var liksom bara, jaha, det var ingen som sa någonting om det, att det var en kvinna som vann. Så att det var ju den spaningen jag gjorde, att var det någonting som var så där lite väldigt påklistrat PK och jobbigt, så var det just det här att de tjatade kvinnor. Och jag vet inte om det har någonting att göra med att rättegången mot Harvey Weinstein är ju i full sving liksom. Och, och att Hollywood har liksom dåligt samvete någonstans för det som kvinnor faktiskt har utsatts för genom åren i Hollywood. Ja.
Eller som kvinnor har gått med på att utsättas för. Det är ju knappast, det största problemet är väl inte att kvinnor har blivit fastbundna och våldtagna och redjade.
Nej, det är ju
utan det är att de har fått erbjudanden som är sliskigt, men som många av dem har tackat ja till. Att ligga med någon för att få en filmroll till exempel.
Jo, absolut. Men, ja, precis. Men den problematiken eller dynamiken eller vad vi nu ska kalla det, att man inte har kanske tagit tag i det tidigare. För jag menar, alla visste ju, precis som alla visste med Jeffrey Epstein, som hon sa, vad heter hon, senatorshustrun?
Cindy
McCain.
McCain, just
det. Alla visste vad han höll på med, men det var ingen som vågade dra i det. Nej, okay. Och detsamma gällde ju Harvey Weinstein, såklart. Så jag vet inte om det är en sån grej som ligger och bubblar i bakgrunden. Men jag tyckte ändå att det var uthärdliga nivåer i år på PK-ismen. Och en grej som var jäkligt rolig, det var att kvällens stora vinnare var filmen Parasit. Som är en sydkoreansk film. Och det är alltså första gången den vann 4 Oscars, bästa internationella långfilm, bästa regi, bästa manus och bästa film. Och det är första gången en icke-engelskspråkig film vinner den kategorin, bästa film. Och den verkar flippig och lite nyskapande och originell, det jag har sett av den. Och det är ju kul, för jag har varit på väg att dödförklara Hollywood.
Ja, precis. Ja, nej, men jag såg ju också trailern som du skickade till mig. Och jag tänkte så, nej, det går inte att se en film där de pratar koreanska. Men, alltså, den där trailern var så pass rafflande och det gav det liksom nästan bara en mer mystisk touch att de pratar ett helt obegripligt språk.
Absolut, och det, man förstår ju att det måste vara något speciellt när den faktiskt vinner då den här kategorin bästa film, för att vi kan tycka det är drygt då med att behöva se alltså en textad film som där de pratar koreanska, men det är ju ingenting mot vad amerikanerna tycker. De är ju helt allergiska mot textning. Så att då förstår man att den måste vara något alldeles extra, så den måste vi spana in Ingrid vid tillfälle. Och sen ska jag också bara nämna att en av mina favoriter, Joaquin Phoenix, äntligen vann en Oscar. Det här är då alltså 4:e gången han är nominerad. Och han är ju lite väldigt speciell person. Han, i sitt tacktal så pratade han om att vi måste ta hand om djur och sånt. Men han är ju en väldigt fanatisk vegan och tillhör, har uppväxt i någon konstig hippiesekt och vad det nu är. Så han är en udda figur och tidigare har Hollywood haft lite svårt för honom, skulle jag säga. Därför att han har inte spelat den rollen som man förväntas göra. Utan han har varit så oberäknelig, så de har tyckt att han var lite obehaglig. Och jag tycker att han borde egentligen vunnit för bästa manliga biroll i Gladiator 2000. Då vann ju Russell Crowe för bästa manliga, och han borde egentligen ha vunnit året innan för Insider för bästa manliga huvudroll. Men det är så här, och man ska inte glömma, det är mycket politik i detta. Mm. Det är det. Men nu var han så fruktansvärt bra i filmen Joker så att de kunde inte låta bli och ge honom priset. Ja. Så det var kul.
Och du tycker att man ska se Joker. Du såg ju den igår bara för att kunna hänga med, för du tänkte det blir nog han.
Det gjorde jag. Och den är en väldigt intensiv film och väldigt deprimerande. Alltså den tar på krafterna känslomässigt, men se den ändå, för den är väldigt, väldigt bra. Och det är en sån här film som stannar kvar hos en. Och jag kommer att tänka på en rolig parallell som jag tror jag ska ta upp i min artikel. Att jag fick samma känsla som jag får av en del av Vilhelm Mobergs verk. Den här hopplösheten, den här att det spelar ingen roll hur snäll du är, hur mycket du arbetar och strävar och försöker vara en rimlig människa, för att i slutändan så blir du ändå liksom, ja, fucked over. Som vanlig människa. Jag kommer att tänka på Robert i Utvandrarna. Du vet. Och hans förhoppningar om att bli någonting och komma någonstans, som ju kommer på skam. Och utan att spoila den här filmen så kan jag väl säga att det är ett väldigt tragiskt livsöde som målas upp, och skurken, ärke-Batman-skurken Jokers drivkrafter ställs i ett helt nytt ljus.
Ja, spännande. Mm. Jaha, ska vi gå över till den alternativa bokmässan då?
Det tycker jag. Vad händer?
Ja, det är ju så att den 28 mars så ska det vara en... Nu sa Katarina Janosch att nej, vadå alternativa? Vi har en bokmässa. Det är vår bokmässa. Ja, så vi kan skippa alternativa. Men det ska vara en bok- och mediemässa i Stockholm den 28 mars. Och det är en heldagsgrej. Och för någon vecka sedan så kom den första affischen där det är lite bilder på de... som är med, och då kan vi väl dra några namn där, och nu får jag naturligtvis inte upp, jo, där är bilden, så jag kan berätta för er vilka namn som redan är klara. Ja, och då kan vi se där att det är till exempel Katarina Janosch, Runar Sögaard, Vavra Suk från Nya Tider, Mikael Vilgert som vi alla känner från SwebTV, Jan Tullberg, Isabella Nilsson, Torbjörn Sassersson från News Voice, Lennart Mattikainen, Jonas Nilsson från Palestra Media, och så jag.
Ja!
Och det ska bli jätteroligt. Du och jag ska öka dit båda två. Vi ska iväg till Stockholm än en gång. Ja, ja, ja. Vi får Maria ut från Trelleborg.
Ja, jag fick blodad tand sist.
Och det roliga med det är att det är ju, alltså dels är det ju, alltså flera av de här är ju författare och ska prata om sina böcker, men det är också tänkt att det ska vara lite panelsamtal, lite debatter kanske, och temat är journalistik och yttrandefrihet. Skulle någon journalist ha någonting emot detta, kan du tänka dig?
I ett normalt fungerande samhälle, nej. Men eftersom vi lever i djupt nere i kaninhålet där allting är svart och vitt och tvärtom, så kan jag tänka mig att japp, detta stör MSM-journalisterna till vansinne.
Och det som hände igår var att flera av oss på den här listan fick mejl från en Expressen-journalist som heter Gusten Holm. Han fick tydligen guldspaden för några år sedan när han grävde fram några gamla nazister någonstans. Så han ska väl ha en ny guldspade nu när han gräver fram och de nya nazisterna. Ja, och jag fick veta detta. Jag såg inte mejlet förrän efter jag hade läst i någon sån här grupp vi har på Signal att oj, 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 nu har jag fått liksom mejl ifrån den här, och jag tänker mig själv inte svara honom och så. Och jag såg med lite bara, nej, du tänker inte prata med det. Han hade bara skrivit så här: hej, jag har uppmärksammat att du ska vara med på den alternativa bokmässan. Kan du ringa mig? Jag har ett par frågor. Bara så här, varför skulle jag ringa dig?
För att det är en sån enorm ära att bli intervjuad av Expressen. Så du skulle falla på knä och tycka, ja, nu är mitt liv komplett.
Ja, precis.
Bucket list, check.
Ja. Jag har varit intervjuad i Expressen förut. Jag har förut jobbat på en... Nej. Nej, ja, men i alla fall så hade Lennart Mattikainen, som ju är en väl vänlig människa, det är väl hans främsta kännetecken, och han är väldigt klok också, men han är otroligt vänlig, det är inte för inte han är relationscoach och allt det där. Han hade då faktiskt frågat den här killen att jaha, men vad är det du vill prata om? Och så ska jag liksom fundera på det. Och då får han följande svar från den här Gusten Holm, vad han vill prata. Vad ska du prata om? Vem har bjudit in dig? Var ska ni vara? Jonas Nilsson har ett förflutet som nazist. Vad tänker du om att medverka på samma evenemang som han? Och så vidare och så vidare.
Väldigt oförskämt.
Ja.
Hela mejlet är väldigt oförskämt och fräckt. Och Lennart bara fimpar ju den här människan naturligtvis med liksom att jag har inget intresse av att prata om med det överhuvudtaget. Och jag vet, men det fantastiska är att den här Gusten, vi får väl anta att det är en ganska ung kille, tror han att det är så här man liksom lockar in intervjupersoner?
Det är helt obegripligt, men alltså han är väl en av alla dem som, de är så... som sitter fortfarande fast i det här att det är de som är moralens väktare och vi är de otäcka människorna och nu ska vi minsann veta att han är på oss. Han tänker avslöja oss. Var ska ni vara? Vem har bjudit in dig? Vad ska du prata om?
Ja, men det är nog det han hoppas på, att Lennart ska ringa upp och pudla och vara så här, ja, nej, jag är inte nazist och jag tar avstånd från Jonas Nilsson och jag vet inte, och helst hoppa av också. Det är väl det, de har inte fattat att tiden har helt sprungit ifrån det. Den mekanismen.
Ja. Och Lennart svarade ju honom väldigt bra. Han skriver så här: god morgon. Jag satt och försökte känna vad jag skulle svara och insåg att jag inte kan svara. Lusten är totalt dödad av den tydliga agendan du visar upp. Jag känner enkom sorg efter alla otal möten med våldtagna flickor, rånade unga, misshandlade gamla och alla uppgivna poliser. Ingen media förutom den alternativa bryr sig. Jag förstår att du vill ha en guldspade till, men i övrigt verkar du inte bry dig om läget i landet för folket.
Nej, mycket bra. Ingen rädder för MSM här.
Nej, och det är ju väldigt, väldigt skönt. Och alltså, Katarina har också skrivit en bra artikel idag där hon utmanar de här journalisterna. Kom dit istället, kom och ha en debatt om oss. Ta oss samtalet, vi ska prata om journalistik och yttrandefrihet. Vi vill gärna berätta för er varför vi tycker att ni inte ägnar åt något av de här sakerna längre.
Ja, precis. Nej, det kommer att bli svårt för dem. Det kommer de inte våga, tror jag inte.
Nej, naturligtvis inte. Men alltså, det är ju intressant. Det är ju som det är. Alltså, vänstern vill ju inte diskutera. De vill ju bara kasta fula ord på oss och visa sig själva som tappra nazistbekämpare. Men då, därför de kan ju inte diskutera, för de har ju inga argument. De har kommit undan så länge med att bara skrika: uff, du är rasist, du är nazist.
Och det knyter ihop den här diskussionen med nästa gatt, nämligen att Ivar Arpi i veckan skrev en kolumn om hoten mot honom och hans familj. Det var väldigt jobbig läsning, och eftersom Ivar är så känd som han är, så är det klart att, jag menar, även du är ju hotad, och alltså det är vi alla som håller på i någon, men eftersom han är så väldigt känd och liksom vänsterns främsta hatobjekt, så är han ju extremt, extremt utsatt naturligtvis, även om han kanske inte går alls så långt i sina resonemang som till exempel du och jag och många andra gör. Men det räcker liksom för att de ska...
Fast jag tror att det är så här. Du och jag, det är klart att man ibland får fula mejl och sådär. Men jag menar, det är ju ingenting i jämförelse med vad han har varit med om. Och det beror ju på att de ser ju Arpi och de som fortfarande är kvar i mainstream-medierna som ett betydligt större hot. De tror att du och jag är ju redan utmanövrerade. Vi är inte med i leken längre. De förstår ju inte hur stor den alternativa sidan är. Den alternativa scenen. Så de tror att det är ingen som lyssnar på Ingrid och Maria. Men däremot, Ivar Arpi skriver i den tjusiga tidningen Svenska Dagbladet. Och då kan det ju sitta några Svensson där och tro på honom. De förstår inte att Svensson är redan hos dig och mig.
Nej, precis. Våra lyssnare och tittare är inte alls några liksom, som är långt ute på någon kant, utan helt nej. Vanliga människor. Nej, men att det framgick ju väldigt snabbt här då efter, alltså den som läser den här kolumnen och inte tycker att det här är helt fruktansvärt, att, och det, för det drabbar inte bara honom utan även hans fru och små barn, vilket... Det är inte rimligt att det drabbar honom heller, men alltså, hur är man funtad om man på något plan tycker att det är inom det rimligas gräns? Och då kunde man liksom snabbt konstatera att, att responsen på vänstersidan på Twitter var mycket han får skylla sig själv i mer eller mindre förtäckta ordalag, för att han polariserar och han är den som skapar hat och han kan ha det. Och jag hamnade ju som vanligt i tjafs med Mattias Våg då från researchgruppen som tyckte att, för jag menade på att du ser inte någon anledning för er att liksom rannsaka er själva om det ni håller på med är rimligt. Han är ju även AFA. Jo, men det var, där fanns ju självrannsakan i hans tråd tyckte han, och den var liksom så mesig och så att man fick verkligen vara välvillig om man skulle hitta någon självrannsakan i den tråden, tyckte jag. Men, och sen var det jättemånga av hans, du vet, meningsfränder som hoppade på mig och tyckte att jag var dum i huvudet och skrev ännu tydligare att de tycker att Ivar Arpi förtjänar detta.
Ja, och varför förtjänar han, alltså varför ska hans fru som var gravid när det var som värst behöva liksom läsa att åh, stackars att bära den vidriga människans avkomma. Eller att de hånskrattade när hans hund dog innan den hade blivit ett år gammal. Det är så nedrigt, och det är ju mobbare. Alltså den värsta sortens skolgårdsmobbare. Och det så lätt att sitta på nätet och bara spy ur saker. Men det här är farliga människor. De är de farliga människorna. Men de projicerar det på oss och på Ivar Arpi. Och ja, vi som försöker förklara hur illa ställt det är i Sverige.
Ja, för att det är så de opererar överhuvudtaget. Alltså AFA då framförallt, men även då svansen kring dem. Och de som är liksom lite runt omkring där som tycker att ändamålet helgar medlen, eftersom de är så goda och har så rätt, så får de lov att ta till vissa metoder. Och det är så de rättfärdigar detta i sina egna huvuden. Ivar Arpi är så jäkla vidrig så att man får använda oortodoxa metoder som de ser.
Ja, men alltså han är bara vidrig i deras huvuden. Han har ju aldrig gått ut och sagt att människor ska slås ihjäl eller speglas på torget.
Jag försökte också invända det, Ingrid, men det går inte in. Jo, därför att han tillhör en sfär som är hatisk, ungefär fick jag till svar då. Men han är ju en människa, han är ju en individ. Hans hustru och hans barn är människor.
Ja, men alltså det är så perverst alltihop. De på vänstern, de är farliga människor. De är hatiska. De hotar folk till höger och till vänster. Och de gör även hembesök. Men det som deras hatobjekt gör, det är att med fakta och liksom logik beskriva läget i landet som de sen tolkar som att det kommer att leda till att alla invandrare kommer att bli lynchade. Och därför är han farlig. Alltså, det är ju såna, det är så många steg så det går inte ens att liksom föreställa sig dem. Ingen annan kan se de stegen. Men de här vänsterdårarna, de kan.
Ja, och jag vill ju också påstå att det är någonting ganska utmärkande just för vänsterns sätt att resonera. Det är därför det har blivit så hemskt på många ställen, eller på alla ställen där man har testat kommunism och socialism. Det är därför det har flippat ur i diktatur och massmord. Och det är för att ändamålet helgar medlen, tycker de hela tiden. Och om det då innebär att man måste gripa folk, tortera dem, avrätta dem, så må det vara hänt, för det är för den goda saken. Ja. Det är så de rättfärdigar det för sig själva.
Så är det.
Och det går inte att förklara riktigt de här principerna, du vet, som vi håller så högt med, till exempel yttrandefrihet och allt vad det nu är. Det går inte riktigt att, och de kan inte ta in varför det skulle vara viktigt. För att för dem är deras, att uppnå målet är helt överordnat alla sådana principer.
Ja, alltså jag blir helt, jag vet inte ens om jag orkar prata mer om det. Jag vill bara säga att
vi kan gå vidare, ja, men det var väldigt beklämmande.
Ja, den här vidriga människan Ann Ramberg som väl äntligen nu har lämnat advokatsamfundet. Att hon naturligtvis går ut och hånar Arpi när han skriver detta självutlämnande liksom ledartikel. Hon skriver bland annat: jag undrade för ett ögonblick om Arpis upprördhet och självömkan var ironisk. Alltså han berättar om hur han har fått skaffa en larmknapp som går direkt till polisen. Att hans fru och barn inte vågar gå utanför dörren utan att han är med. Fruktansvärda saker. Jag undrade för ett ögonblick om denna upprördhet och självömkan var ironisk. Den kvinnan, hon har inget hjärta. Det är en stor sten där inne. Hon är en av de mest föraktfulla människor jag kan tänka mig. Hon är vidrig.
Hon är väldigt läskig, är hon. Och i samband med detta så klev jag även då Rebecca Uvell fram och berättade, hon är en av de personerna som omnämns i Arpis krönika. Och berättade om alla de hoten och hatet som hon har fått utstå. Och det är verkligen inte heller vackert. Och även Rebecca har ju två pojkar som är ganska små. Alltså, så jag förstår att hon tycker att det är fruktansvärt obehagligt. Det är obehagligt med alla hot, men just när man har barn så känner man sig ju mer utsatt. Och de springer omkring och till exempel saboterar folks bilar. De har gjort det med Katarina Janouch, de har gjort det med Hanif Bali, och de har väl då försökt, tror jag, eller Rebecca väl berättar att de numera har skaffat garageplats för att de vågar inte ha sin bil stående ute på gatan.
Nej.
Och jag menar, det är helt orimligt, helt oacceptabelt, för att tala med Stefan Löfven. Och det hade varit förbannat klädsamt om vänstern liksom kunde utsträcka den principen även till meningsmotståndare. Men det är väl för mycket begärt, verkar det som.
Jag la också en länk till Jörgen Wittfeldts i Kvartal, hans veckobrev, och han skriver på slutet där att jag vill egentligen inte göra kopplingar till 30-talet för det är så tröttsamt, men man kan ju faktiskt komma ihåg det som ledde fram till nazisternas maktövertagande. Det var ju åren före 1933 när det var kaos och våld som alltså folk, gäng från höger och från vänster som liksom slog ihjäl varandra. Och han menar så att han skriver så här: även om jag starkt ogillar jämförelser mellan dagens Sverige och dåtidens Tyskland, så finns det anledning för alla er som bidrar till den ökande polariseringen att ta några djupa andetag vid tangentbordet och fundera på om ni verkligen är beredda att imorgon skörda det ni sår idag.
Ja, det är som sagt, problemet här är att jag känner att det är att lite tala för döva öron. Därför att de är så övertygade om att de gör detta för en god sak. Så det är inte mobbing, och det är inte att vara elak, och det är inte att hota folk. Det är motståndarsidan som är de ondskefulla som måste bekämpas med alla medel.
Och att om ni på den ondskefulla sidan bara gör som vi säger, så måste vi ju inte vara så elaka med er. Då måste vi inte slå ner er eller hota era barn. Så det är hur lätt som helst för er att bara göra som vi vill.
Ja. Hubbaligan. Du, vi ska faktiskt bara göra en liten detour här kring agendan. Du är ju en trogen följare av agenda, som tur är, eftersom jag sällan pallar att titta på det.
Ja, precis. Jo, jag brukar göra det på söndag. Det är nästan den enda gången i veckan som jag går och sätter på tvn och tittar på linjär tv. Klockan 9 brukar jag se Aktuellt och se vilka ståligheter de ska hinna visa upp under en kvart. Och sen kommer ju då Agenda. Och det brukar alltid finnas något intressant ändå i Agenda. Och de brukar ha tre olika områden. Och ofta är det någon som debatterar och sådär. Igår hade de satsat en hel halvtimme av sina 45 minuter på mäns våld mot kvinnor. Och ja, jag har mycket att säga om detta, men jag vet inte, ska vi börja med klippet?
Mm.
Och då är det alltså så, jag ska liksom berätta att det är någon som heter Olga Persson som är någon generaldirektör eller generalsekreterare för något som heter Unison, som är väl den andra organisationen som organiserar kvinnojourer, alltså de som är lite rimligare än vad Roxy är.
Okej.
Ja. Och hon har då liksom sagt att ja, regeringen måste göra mer och sådär. Och så kommer Damberg in.
Vad säger du om det, Mikael Damberg? Varför blir det inte lika kraftfulla reaktioner mot kvinnovåldet som till exempel mot gängkriminaliteten?
Ja, det är ju en brist i Sverige som jag tror har att göra med den här allmänna självbilden att vi har kommit långt i jämställdhetsarbetet. Så det här typen av våld, det ultimata kvinnoförtrycket som kan leda till död, inte får lika mycket uppmärksamhet som i Spanien eller Frankrike med de här demonstrationerna. Det var länge sedan vi såg såna här folkliga demonstrationer. Det var länge sedan vi hade en sån agendadiskussion om mäns våld mot kvinnor. Så det säger någonting om att debatten i Sverige inte riktigt är på den nivå som den borde vara. Man kan alltid fundera på, gör vi tillräckligt mycket? Vi har ju valt från regeringens sida att försöka sätta fokus på långsiktighet och struktur. Så för några år sedan så tog vi fram den första liksom 10-årsplanen liksom för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, för att jobba med alla delar av samhället. För det är, vi kan komma tillbaka till polisen sen, åklagarna, för där finns det en verklig hemläxa att göra. Men för att sätta fokus på helhetsfrågan. Så jag tycker jag välkomnar det här, och vi är beredda att lyssna och göra mer på det här området, för det här är en så pass viktig fråga.
Vi ska tala mer om det om en liten stund. Jag funderar bara på mer kring den här reaktionen. Jag tänker i julhelgen till exempel så rapporterades det om 3 fall av misstänkta kvinnomord och misshandel. Mm. Det blev inga stora presskonferenser och utspel från regeringen då, vilket ni ju faktiskt har haft när det gäller gängskjutningar. Varför
men,
inte?
Nej, men det vi har gjort är att vi har gett ett särskilt uppdrag till polisen och åklagaren att redovisa just vad de gör på det här området. Det har ju lett till en stor satsning från polisen som just i julhelgen höll på att färdigställa de anställningar som man ska göra på 350 särskilda utredare runt om hela Sverige för att jobba specifikt med våld i nära relationer.
Men jag frågar just varför ni då inte faktiskt ställer er mangrant upp och håller presskonferenser och fördömer den här typen av våld?
Ja, men vi kommer att sätta mycket fokus. Jag har besökt kvinnojourer. Jag var senast i fredags besökte åklagarna i Eskilstuna för att kolla på hur jobbar de med den här frågan. Vad är det som funkar? Vad funkar inte? Tyvärr får jag ju samma bild där som jag får från poliser runt om i Sverige. Att det är många människor som inte tycker att polisen har tagit det grova våldet på särskilt stort allvar heller de senaste åren. Eftersom de har varit för svaga som organisation. Men det blir förändring på det, och det måste vara ett fortsatt tryck på att ta de här frågorna på allvar. Det får inte vara så att de här frågorna prioriteras lägre än annat våld i samhället.
Jaha, Ingrid, var det en presskonferens för sossarna vi såg precis, eller?
Alltså, jag kan ju inte bevisa det här, men jag har en akut misstanke om att hela det här inlägget som då varade i 30 minuter, det var reportage från Spanien där kvinnor var ute och demonstrerade, och det var från Chile, och det var från polisen, och det var den här diskussionen som pågick i evigheter och som egentligen bara gick ut på att flytta fokus. Så det kan ha varit ett rent beställningsverk från Mikael Dambergs departement. Jag vet inte riktigt hur fräcka de vågar vara, men alltså, han får då möjlighet att stå med pannan i djupa veck och säga ja, där kunde vi varit bättre, men vi har faktiskt en 10-årsplan och nu är det 350 nya utredare. Allting går bara ut på att Mikael Damberg ska få prata om någonting som han tror att folk kommer att uppskatta, och där inte folk blir lika upprörda om de inte gör någonting. Och samtidigt bort med fokus från gängkriminaliteten.
Mm. Men det är ju så knasigt, Ingrid, därför att alltså bara den här jämförelsen som hon gör, Camilla Kvartoft, att ja, men ni har ju hållit presskonferenser om gängkriminaliteten och sprängningar och sånt, men inte om det här. Alltså, med all respekt för liksom tragedin för individen, som det naturligtvis är, att folk blir misshandlade i nära relationer, så är det ju inte en samhällsfara.
Nej.
Alltså, vi måste ju skilja på mikro- och makroperspektiv här.
Ja, och det är därför jag med Det är därför jag menar att det ser ut som ett beställningsverk från regeringen. För att Camilla Kvartoft har varit journalist i många, många år. Och hon kan inte vara så korkad att hon på allvar tror att man kan jämföra gängkriminaliteten som håller på, som du säger, som är samhällsomstörtande. Mm. Som påverkar alla i samhället. Att det är, ja, det är ungefär som att det finns kvinnor som blir mördade av sina män. Det finns för övrigt män som blir mördade av sina kvinnor också. Och kvinnor som blir mördade av sina kvinnor och män som blir mördade av sina män.
Mm. Ja visst, men vad jag förstår, nu bibringades vi ju inte någon statistik här. Men jag, alltså även om varje mord är ett för mycket naturligtvis, så är det väl inte så att vi har sett en lavinartad ökning av våld i nära relationer, eller?
Nej, det är tvärtom. Jag minns första gången jag skrev om det här med kvinnomisshandel någon gång i slutet på 80-talet på Kvällsposten. Då var det sånt där påstående att en kvinna dog varje vecka. Så skulle det alltså vara 52 per år. Nu visade det sig att det var så många var det inte. Men det var betydligt fler då än det är nu. Nu, de senaste åren har det varit i genomsnitt 13 kvinnor om året. Och 4 män som blir ihjälslagna av sina kvinnor. Så att det här med liksom att det här skulle vara någonting som man har glömt att prata om och slutat bry sig om medan kvinnomorden ökar. Det är överhuvudtaget inte sant.
Nej, alltså hela jämförelsen haltar ju något kopiöst mycket och liksom, alltså, du kan ställa alla möjliga företeelser mot varandra. Varför ska vi prata om coronaviruset när vi inte pratar om, alltså, förstår du vad jag menar? Alltså, saker som inte har med varandra att göra alls. Och jag tänker liksom så att Camilla Kvartoft, som är så pass slipad, hon vet naturligtvis att en nyhet innebär att någonting har förändrats. Alltså det nya i det här med sprängningarna och skjutningarna är ju just att den kurvan ser ut så här. Medan det här ligger på en jämn nivå, och det betyder inte att man inte ska fortsätta naturligtvis att arbeta mot våld i nära relationer och lägga resurser på det. Det är inte så jag menar. Men det är klart att hade vi sett en lavinartad ökning där också, så hade det väl varit läge att hålla presskonferens om det kanske.
Ja, möjligen. Men det är ju inte så. Och jag menar det är, ja, nej. Som sagt, hade det varit att det hade hänt någonting nytt, då hade man kunnat förstå att de överhuvudtaget tar upp det. Nej, det här var ett beställningsarbete från regeringen och Agenda levererade.
Ja, just att och det är roligt hur hon anstränger sig, tycker jag, för att låta kritisk. Fast i själva verket så lägger hon upp för smash för Danmark ju.
Ja. Ja, alltså han vill ju att hon ska ställa detta mot vartannat. Ja. Att tar ni inte lika allvarligt på det här som gängkriminalitet, vilket ska då leda till att folk ska tänka, jaha, men om man kan jämföra dem så är väl inte gängkriminaliteten så mycket värre. Det är kanske värre 13 kvinnor om året. Alltså, och liksom att prata om nollvision, ja det är klart det är fint att ha det som, men du kan inte radera ut all psykisk sjukdom, du kan inte radera ut allt missbruk och trasiga barndomar som gör att folk växer upp till knäppa vuxna som inte klarar av sina liv och sina relationer.
Nej, men det är ju som nollvision i trafiken. Mm. Man kan ju ha en, men det innebär ju inte att det är realistiskt att vi någonsin skulle komma dit än att vi har noll trafikolyckor.
Nej,
ja, det om detta. Ska vi gå vidare till coronaviruset?
Ja, det ska vi.
Mm. Vad har vi för smaskigt, Ingrid?
Jo, vi har väldigt många olika saker, men jag tänkte nog att vi skulle börja med Alex Jones. Och nu är det så att nu har Maria inte haft tid idag, och det är därför vi är så sena också, för att hon var tvungen att sova eftersom hon var uppe hela natten. Vi har inte hunnit texta det, så att, men vi ska se.
Det är inte bara det, jag har haft sonen hemma också från skolan idag, ska jag tillfoga. Så det är inte bara det att jag har legat och latat mig, utan jag har inte kunnat spela in innan han fick lite passning. Ja, men nej, så inga texter tyvärr. Men vi ska berätta, vi sammanfattar när vi har kollat på klippet, eller?
Ja, det kan vi göra. Vi tittar först och så sammanfattar vi sen.
But you pull back from this and you think about what's going on in China, they need an excuse to clamp down on their political enemies, a way to unify the population under control. A way to get the world to endorse their tyranny, something Trump suddenly done that's wrong. You're like, oh, they would never kill millions of their own military age men. It's called a balance. That's what the Chi-Coms talk about. One child policy. This is even from Wikipedia. I don't just believe Wikipedia. It links through to all the government sources. According to Chinese government, 400 million births have been prevented and tens of millions have been killed after they're born. Zoom in on that, please. So 400 million people, mainly girls. Maybe we can just put the article on screen for folks. Just type into Wikipedia, one child policy. We'll pull it up for folks. But 400 million right there. There it is. So if they'll kill 400 million people, mainly girls, will they release a race-specific bioweapon only targeting military-age men? Yes, because they've done the demographics, and they've got an internal problem because there's hundreds of millions of more men than women, and they can't find women. So see, first they took the girls away from you. Then they let you get up to 30 years old or whatever, let you extinguish some of your energy, and now they're just going to kill you. And the numbers all vary. But that's what's going on, and Xi Jinping is the culprit. Xi Jinping, if you were going to put your money on a bet, all the evidence points towards that, because they're the ones that are always talking about how they need to depopulate and why they joined the globalist. Now, David Rockefeller said they're the model of the world. We want what China does to become the world model because they work with us and they understand. They're godless. The leadership is. They oppress their people. They kill Christians. They put Muslims in death camps who've done nothing. And they're just completely anti-God, out of control.
Anti-God, out of control.
Då ska jag säga så här först att Alex Jones är helt övertygad att det här inte är ett naturligt virus, utan det är man-made, alltså att det är människoskapat och att det har slunkit ut antingen av en olyckshändelse eller till och med helt medvetet av kineserna själva, därför att de med sin ettbarnspolitik har skapat ett samhälle där demografin är så skev att det finns stora 37 miljoner fler män än kvinnor. Och det vet alla som vet någonting om kvinnor och män och demografi, att det är väldigt dåligt. Ett samhälle blir väldigt mycket mer våldsamt när det är för många män, därför att de män som inte får någon kvinna slår ihop sig i gäng och sådär. Mm. Så som vi också är på väg att få det här i Sverige.
Och de har ju, jag kan bara infoga det snabbt, de har ju haft mycket stora problem i Kina med massvåldtäkter och trafficking.
Ja.
Såklart, det är ju så det blir va, när du har horder av överblivna män.
Precis.
Så du menar,
han menar ju alltså att det är det kinesiska kommunistpartiet, Xi Jinping som presidenten heter, som medvetet har släppt ut detta. Och det är ju som han säger, alltså det är ju ett rasistiskt virus har vi kallat det för att det verkar åtminstone vara så att det drabbar just manliga asiater betydligt värre. Det betyder inte att bara de kan bli smittade, men det är framför allt de som riskerar att dö, och det är unga raska män som dör, och det skulle ju tyda på att det är framtaget av just denna anledning. Det är så läskigt som man...
Om det inte är det här fenomenet som vi tog upp första gången vi pratade om corona, cytokinstorm, som även uppstod under spanska sjukan. Att det är just, ju bättre immunförsvar du har, desto sämre är det. Därför att immunförsvaret får någon slags spel och vänder sig mot en själv. Men Alex Jones är väldigt, man kan ta honom med en nypa salt om man vill. Men jag tycker han har ändå intressanta teorier ibland. Och det är ju inte helt okänt att han faktiskt visar sig rätt i slutändan.
Absolut. Och jag menar, han har ju då intervjuat den här Francis Boyle, som var den amerikan som skrev liksom reglerna för biologiska vapen, som sedan ja, alltså de först antog och sedan FN också. Mm. Men de, alltså där står det ju fina saker som att man får inte ta fram vapen som kan utrota hela mänskligheten. Men det finns det redan flera gånger om. Så att alla bara låtsas att nej, vi har inga sådana liksom biovapen. Men det har de. Och han är helt övertygad om att det här är ett sådant och att alltså kineserna slår två flugor i en smäll. Dels blir de av med en massa män som de inte vill ha längre. Men sen kan de också skylla på USA när de kommer att misslyckas i liksom handelskriget eftersom Trump är så tuff mot dem. Så kan de skylla allting på USA. Det är de som har tagit död på våra män.
Han nämner ju också Alex Jones att Kina är ju globalisternas våta dröm i mångt och mycket. Det kan man ju inte tro kanske för man tänker att nej, men de gillar väl inte kommunister. Nej. Han citerar ju då David Rockefeller, en av liksom ärkeglobalisterna som säger någonting i stil med att vi ska kolla på kineserna. Det är vårt drömscenario att samhället kan funka så, och jag ser att någon vänsterakademiker kvinna från Cambridge tycker att enda lösningen på världens problem är att utrota varenda människa, och det är ju också ett sätt att se på saken.
Alltså man undrar ju, hur har en sån här människa som är en fullständig vettvilling, hur har hon kunnat få anställning på Cambridge? Som är ett väldigt respekterat universitet. Nej, men alltså, och hela resonemanget, vi måste rädda miljön, det är eller klimatet, det är människor som förstör klimatet. Alltså måste vi utrota alla människor. Men om alla människor
ska vi då ha klimat?
Vem bryr sig? Ja, vad ska vi ha klimatet till?
Du ska gå runt lite amöbor och inte vet jag.
Ja, några kossor och hästar som blir förvildade och så. Så då ska de tänka, vad skönt att människorna är borta.
Ja, men var är vi nu då? Hur ser det ut de senaste siffrorna? Har du koll på den här? Vilken sajt tror vi för övrigt redovisar siffrorna mest hederligt?
Nej, men alltså de sajter som finns redovisar de kinesiska officiella siffrorna. Det finns inget annat. Och vi kan gå in på den här WuFlu Live och där står det 910 döda. Och 3592 som har kryat på sig så att säga. Och 40 650 smittade. Jag skulle säga att det här är ett totalt felaktiga siffror. Det har ju slunkit ut andra siffror och det är svårt att veta vad som stämmer, för att det är ju folk som påstår hit och dit, men alltså det skulle kunna vara så att det redan är 50-60 000 döda.
Det är väldigt, väldigt svårt att utöva någon slags rimlig källkritik här, för att man vet att de kinesiska myndigheterna drar sig ju inte för att vara oärliga. Så det måste man absolut ta med en nypa salt allting de säger, men också att i den här liksom uppjagade stämningen så är det ganska mycket som slinker ut som inte stämmer. Alltså det är rätt mycket vilda rykten som redan har kunnat avfärdas då. Jag menar det allra första, det verkar som att den allra första budet då, det här att smittan härrörde från den här fiskmarknaden. Mm. Det verkar väl mer eller mindre officiellt nu att så är det definitivt inte, hur som helst, att det kommer inte därifrån.
Nej, men de har fortfarande inte presenterat någon rimlig förklaring på var det kommer ifrån.
Och det roliga, en intressant grej är att det här med det rasistiska viruset, alltså att det drabbar då framförallt asiatiska män, eller till och med framförallt kinesiska och koreanska män, men jag får säga mer specifikt, framförallt, de har inte förnekat att det är så, men det är inga medier, mainstream medier som plockar upp den vinkeln alls. Och jag såg att Sanna Reimann skrev ju en intressant ledare i Expressen med rubriken "Mediernas lugnande toner om viruset gör mig orolig", där hon ställer just frågan, är det inte väldigt mycket frågor som inte ställs här?
Exakt så. Alltså, och det såg vi första gången vi pratade om det. Att liksom just det här med att myndigheterna och medierna är så lugna gör att vi går igång och tänker att det här är något riktigt farligt. För vi reagerar alltid tvärtom på hur de reagerar.
Ja, visst. Nej, men för jag menar, om det nu är så här då med den alltså rasistvinkeln, va? Och att vi nordeuropeer är hyfsat, vi är ju säkert inte immuna men mindre mottagliga i alla fall. Hade det, vad är det som är farligt i att förmedla den kunskapen då? Varför skulle det vara negativt att säga att det verkar som att det här viruset framförallt sprids bland personer av asiatisk härkomst? För det skulle ju kunna vara en förklaring till att myndigheterna här i Europa och i Nordamerika är så lugna, för att de vet det.
Å andra sidan så är det ju så att det har ju härjat i Kina betydligt längre. Det är ju först nu det har börjat sippra ut liksom. Så att det är ju kanske helt rimligt att det är mest kineser som dör. Vi vet ju inte vad som händer när vi drabbas av ett sånt stort utbrott, om vi gör det. Då kanske vi dör också som flugor. Men det kan ju också vara så att... Att det här viruset kan mutera på vägen. Så att det kan ju bli hur farligt som helst. Och jag menar, Världshälsoorganisationen har ju ändå gått ut och sagt att det här är ett nödläge. Och ändå så låtsas alla, alltså jag menar, bara en sån sak som att i Sverige finns det alltså inte mer än drygt 500 intensivvårdsplatser. Och bara är ett sjukhus med en avdelning som har, som kan liksom, du vet, sköta de allra svåraste isolering och sånt där. Och vi har, och vår sjukvård går redan på knäna. Mm. Hur i hela fridens dag ska vi kunna hantera om det blir stort utbrott i Sverige? Och det var någon SD-kvinna som ställde frågor till Lena Hallengren, socialministern, igår eller idag, jag såg det idag. Och de frågade just det. Har vi någon beredskap med tanke på att vi har så få intensivvårdsplatser? Hur ska det gå till? Och då svarar ju Lena Hallengren så här typiskt politikervis. Ja, vi har ett ansvar och så ser det ut och kedjan är sån här. Och vi hoppas att beredskapen kommer att fungera. Vad då fungerar? Det finns ju inga intensivvårdsplatser. Vad ska du göra? Ska du kasta ut folk från städskrubbarna?
En så kallad Hail Mary. Jag litar nästan lika lite på Lena Hallengren som jag gör på de kinesiska myndigheterna, kan jag säga. Alltså.
Ja. Och sen måste vi också säga något om alla dessa hemska filmer som nu kommer från Kina. Där de alltså sliter folk ur deras lägenheter, för de har fått något tips om att någon kan vara sjuk där. Sliter ut dem och in i bilar och typ bankar slår liksom på dem. Och stoppa folk ute på stan och du har inte mask på dig och nu ska du in här. Och vi ser ju till och med en där vi nästan undrar om de dödade henne.
Ja, precis. En jättekuslig video där de sliter ut en kvinna ur en bil och hon, det slutar med att hon säckar ihop. Och jag vet inte om hon blev alltså svimmad eller dog eller vad som hände, får man ju aldrig veta. Men sen slänger de in henne väldigt brutalt till någon annan bil. Vi har också sett helt bizarra videor på när drönare pratar med folk ute på landet. En tant i inre Mongoliet, mitt ute på vischan alltså, där det kommer en drönare och säger: tant, du måste ha munskydd. Och den här tanten bara flinar sådär lite tandlöst liksom. Det är någon farbror också som kör runt med någon epa-traktor typ, som får en tillsägelse av den här drönaren att du måste ha munskydd. Varför de nu ska ha det där mitt ute in the middle of nowhere, det vet jag inte riktigt. Men,
alltså, nej, Kina... det är väldigt konstigt. Alltså, frågan är ju om det inte är såna här, alltså myndighetens propaganda. Att de gör sånt för att kunna skicka ut det så att alla kineser ska tro att du kommer inte undan någonstans. Och det är ju just det, alltså, anledningen till att Kina är globalisternas våta dröm. Det är ju att det är ett totalt totalitärt samhälle. Och där de har liksom full kontroll över människor. Ansiktsigenkänning, det finns kameror precis överallt. De har till och med det här poängsystemet. Att om du går mot röd gubbe så mister du poäng. Och då kan du inte köpa tågbiljetter. Och det är någonting så vidrigt och fasansfullt. Och detta är exakt vad globalisterna vill pracka på oss alla.
Mm. Ja, och det var väl en av annan av Alex Jones teorier. Nu har jag sett så mycket om corona så jag minns inte om det var han eller någon annan. Men en annan tes i alla fall var att det kanske är så att man använder det här utbrottet för att passa på att göra sig av med dissidenter.
Mm. Ja.
Vem vet hur folk i den allmänna villervallan försvinner och stryker med. Eller var det som var syftet att rensa ut? Ingen vet ju riktigt, men det är klart att det skulle ju vara ett bra tillfälle att låta en del obehagliga människor försvinna ju.
Ja, och det är ju konstigt också, det finns ju så få dissidenter och det har man undrat mycket över. Men jag lyssnade ju också när Stefan Molyneux snackade i andra eller tredje samtalet med den här Hongkong-killen. Mm. Där han frågade just om det, vad är det som gör att kineser är så väldigt auktoritetstrogna? Och då berättade han att ja, men det börjar ju i familjen, alltså kinesiska föräldrar är stenhårda. Du som barn, du har alltid fel, du vet ingenting. Mor och far vet allting och du gör som vi säger. Och det är till och med när de blir vuxna. Och föräldrarna är ju likadana gentemot sina föräldrar. Alltså där är de små. Så detta sätts och har gjorts i generationer naturligtvis. Och staten är en förlängning av familjen. Så staten, regeringen är som föräldrarna. Du får inte, du kan inte gå emot föräldrarna.
Nej, och en massa andra då väldigt gamla traditioner kring hur man ska föra sig och agera, interagera med andra människor, bland annat det här som vi pratade om tidigt, att man vill inte vara den som kommer med dåliga nyheter. Mm. Man vill inte vara den som säger något som är negativt och tråkigt och som motparten helst inte vill höra. Mm. Och det kan ju få väldigt tradiga bieffekter. Om ingen vill säga som det är så kan man ju hamna på.
Men jag har i alla fall en känsla av att när väl vi får reda på vad som har förekommit i Kina så kommer vi att få en chock. Till och med Alex Jones tror jag. För det här är 1000 miljarder gånger värre än vad vi har fått se hittills.
Usch, fy och vi.
Ingrid. Ja.
Vi får se vad som händer.
Det gör vi.
Vi är ju tillbaka på fredag som vanligt. Mm. Mm.
Och då är det alla hjärtans dag.
Nå, ja, då får vi kanske ha lite extra hjärtan och
vi kan ju bädja till er tittare och lyssnare att om ni vill ge oss en alla hjärtans dags present så är ni mer än välkomna att swisha, sätta in på bankgiro eller gå in på vår hemsida ingridomaria.se och klicka på donorbox och där kan ni med fördel bli månadsgivare.
Med så. Fördel, ja, absolut.
Det skulle vi tolka som stor kärlek.
Absolut, det gör vi. Varje ny gåva och månadsgåva tar vi som ett kärlekstecken. Ja. Vi har mycket att göra i veckan. Jag ska skriva Moskaskalan som sagt var. Vi ska göra inslag för SvedTV och sen är vi tillbaka med podden på fredag.
Ja, det är vi. Puss och kram på er allihop.
Ha det bra!